Så får du ett meddelande nu att det spelas in?
Ja.
Ja, då kör vi. Hej och välkommen till Tolkning pågår. Hej och välkommen du som lyssnar och hej och välkommen Sofie Söderin. Vill du presentera dig? Vem är du?
Ja, det kan jag göra. Jag är präst, pastor adjunkt just nu i Skärholmens församling i Stockholm. Förutom det så är jag också samordnare för nätverket Skapelse och Existens.
Just det. Vill du berätta lite om vad Skapelse och Existens är för något?
Ja, det är kort och gott ett ekumeniskt nätverk som på olika sätt vill uppmärksamma klimatfrågan från och för en kyrklig kontext.
Spännande. Mitt namn är Jenny Grimbeck, för dig som inte har lyssnat på mina avsnitt tidigare. Och jag är präst i Älvsborgs församling Västra Frölunda pastorat i Göteborg. Och vi kan också nämna det att vi sitter i ett digitalt rum nu, jag och Sofie. Så en röst från Stockholm och en röst från Göteborg. Och så möts vi i det digitala rummet. Vi ska idag förbereda oss inför tredje söndagen i advent. När temat är bana väg för Herren. Och vi har tänkt att vi ska utgå från evangelietexten. Hämtad från Matteus evangeliet. Skulle du vilja läsa texten för oss så börjar vi där.
Absolut. Då är det Matteus evangeliet kapitel 11. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.
Tack. Vad händer i dig när du läser den här texten? Eller är det någonting som du fastnar för så här i början?
Ja, men jag tycker att den rymmer väldigt mycket. Den handlar på något sätt både om vem Johannes är och vem Jesus är. Mm. Och så mycket anspelningar och associationer till ja, men, texterna, profeterna och allt det där på något sätt ska säga någonting till oss om vem Jesus är och vad han har kommit för att göra. Jag tänker att det är mycket som är vackert det här med att men, blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, där vi hör allt det där som man på något sätt känner igen och som ekar av de gamla profeterna. Men det är också lite det svåra saker. Eller vad tycker, jag fundera på vad Jesus tycker om Johannes egentligen. Mm. Har han liksom, tycker han att Johannes bara börjar tvila för mycket? Eller ja, vad är det han vill säga om och till Johannes?
Ja, men det är ju inte en jättelång text vi har här i evangelieboken. Men den rymmer väldigt mycket och berättar. Liksom, jag fastnade här med att Johannes i fängelset och får liksom, man skickar sina lärjungar för att få reda på vad det är som händer där utanför. Alltså det finns också den distansen liksom, mellan Jesus och Johannes. Och att ha banat väg för någon. Att ha banat väg för Jesus. Och sen sitta i fängelse och liksom inte få vara med när det händer.
Mm.
Han får själv, han som har berättat får det sen berättat för sig.
Precis. Man kan förstå att det väcker någon slags frustration. Ja. Eller, och, ja, men att man inte får se resultatet av det.
Ja.
det man har gjort. Och kanske är det också, kanske ligger någon poäng i det, för att det som Jesus beskriver är inte heller något som är fullbordat. Det är någonting som fortfarande, det är någonting, ett skeende som har startat.
Ja.
Och jag tänker, om man fortsätter läsa i bibeltexten, så står det ju versen efter där, att sedan Johannes döparens dagar så tränger himmelriket fram.
Mm.
Det är någonting satt i rörelse som har, har fortsatt.
Mm.
Och som blir än starkare när Jesus kommer.
Ja, men också något som inte är en produkt ägd av Johannes, för att han var så väldigt, väldigt bra och framgångsrik. Liksom. Det blir som en, det är någonting som han är en del av, en stor och viktig del av Johannes, men också inte äger, liksom, för det är större än så.
Mm, precis. Men det är någonting i det här att han har liksom stakat ut en väg som kanske inte har en så tydlig, så man vet inte riktigt var den där vägen går mot. Och det är inte, tänker jag, men att sitta så isolerad och ensam, det är klart att det väcker också behov av att få bekräftat att man har gjort rätt.
Mm.
Tänker jag, det finns något allmänmänskligt i det där, viljan att få bekräftat att man har valt rätt väg i livet.
Ja.
Att man har satsat på rätt kort.
Ja, men och där, i det så är ju profeterna spännande, för att de är så, både i Gamla Testamentet men också Johannes här, att lägga sitt liv på något sätt i uppdraget fullt ut.
Verkligen.
Sitt liv och sitt liksom, hela livet, med hela det yttre, med allt man säger, vill peka på någonting som är större än en själv. Och att då, det finns också en omsorg i att vilja, att vilja veta hur det landade eller hur det verkar, verkar bli.
Verkligen. Jag tänker, ja, men man kanske känner igen sig Johannes, men han är också väldigt olik oss på något sätt. Hur vi lever våra liv, som är så fokuserade på oss själva. Det här med att liksom ge upp idén om sin egen livsväg, sitt eget självförverkligande för något större. Mm. Känns ganska främmande. Jag tänker blir ganska utsatt om man gör det. Jag börjar tänka på människor som sitter fängslade idag för sina övertygelser.
Mm.
Och man kanske lever i en tid där de som gör det får kanske mindre sympatier än tidigare. Inte minst tänker jag personer som häktas till följd av klimataktioner till exempel.
Mm.
Jag börjar fundera på liksom vad kan man lära sig av den här texten i relation till, men, de här människorna som går före och offrar mycket också i vår tid.
Mm.
Vi kan inte alla kanske ge upp hela våra liv som Johannes gjorde och som samvetsfångar gör. Nej. Idag. Men vad kan vi göra? Ja, men det här, dels att känna att kampen fortsätter, så som Jesus bekräftar Johannes.
Mm.
Att det du har börjat fortsätter och det spelar roll.
Mm.
Men också att faktiskt, ja, men ta på allvar människors kallelse och längtan och driv och stötta på det sätt man själv kan.
Ja, men det finns ju någonting i att för att, eller jag tänker när du säger människor som sitter fängslade idag, som ger upp allt för att nå ut med ett budskap, att där, det finns ju de människorna som liksom får sympatier, men i vår tid så krävs det ju liksom en, jag vet inte hur jag ska benämna, men en paketering av det, liksom ett säljande av det, för att det ska bli värt något, eller för att vi ska kunna liksom ta på det. Är du med på vad jag menar?
Mm.
Att det behöver ändå rätta sig in i, eller använda systemets språk, eller man ska säga, men också mycket som inte sympatiseras med, för att vi kanske inte förstår.
Men precis. Och det kan också kosta på ganska mycket att liksom stå upp för andra. Så att man vill inte riskera att stötta fel personer.
Nej.
Och ja, men det är svartvithet kanske som är, gör det svårt att ta ställning. Liksom, för att man kan bli stämplad med etiketter som man inte identifierar sig med själv.
Ja.
De som associerades med Jesus var ju också, ja, det fick ju också konsekvenser. Det krävde någonting. Ja. Jag läste, apropå de här texterna, av Camilla Lees bok Vad vill du mig idag? Och det skrev om den här texten. Som jag tänkte citera, för jag tyckte det var så bra att det relaterade lite till det här. Då skriver hon: är du osäker på om du vill få ditt liv förvandlat, lyssna inte till Jesus. För det finns inget beskedligt eller följsamt i hans budskap. Vill du fira enbart fröjdefull jul, akta dig för Jesus. Jag tycker att den liksom pekar på något viktigt. Att man inte ska vara rädd för att säga att det faktiskt krävs ett aktivt val att vilja följa det man tror på.
Mm.
Om det är Jesus eller vad det är nu man väljer att följa i sitt liv. Ja, men att det är vad också det kristna tro handlar om. Att det är inte bara som till oss som individer för att vi ska må bättre eller känna oss bättre. Utan det är liksom mot den här bättre världen vi siktar, som om man nu ska göra en liten utflykt till den här söndagens gammaltestamentliga text, som ju målar upp en värld där rättvisa råder. En bättre värld där vi lever tillsammans på ett bättre sätt. Och det är på något sätt alltid dit vi ska sträva och alltid det vi ska bana väg för. Och det är ett budskap som lite går på tvärs med mycket annat i vår tid idag.
Mm.
Det är utmanande.
Ja, och kanske framförallt liksom i adventstid och julen som kommer. Där det är som ett crescendo av det perfekta och fina.
Mm.
Och lyckade. Liksom.
Ja.
Och i det crescendot så kommer Johannes.
Ja.
Och den profetiska rösten. Och det är inte bana väg för liksom, den glimrande perfekta julen.
Nej, precis.
Utan det är något annat. Jag läste någon gång om liksom, beskrivning av profetens uppdrag eller profetens syfte. Eller funktion kanske man kan säga. Och att ibland så kan vi liksom tendera att tolka profeten som liksom någon som är synsk, som ser in i framtiden om det som ska komma. Men att det är just snarare förberedelsen och talet in i vår tid. In i nutiden. Och jag har verkligen haft med mig det. För jag, både när det gäller de gammaltestamentliga profeterna och Johannes. Att det är så mycket nu. För att möjliggöra för en framtid. Och jag tänker att där, du nämnde ditt engagemang i skapelse och existens. Hela klimatrörelsen. Det är ju väldigt mycket nu.
Mm.
Liksom, inte för att vi ser in i framtiden. Oavsett liksom, den som inte tror på klimatförändringar och klimatkatastrof. Eller den som gör det. Men det handlar ju väldigt mycket om ett nu. Liksom. Vad gör vi nu för att vi ska hamna på ett bra ställe om 10, 15, 100 år.
Precis. Ja, och där är verkligen Johannes en inspiration, tänker jag, i att börja bana väg för något som man inte kommer att närmast själv se resultat av.
Mm.
Att offra av sin egen bekvämlighet för något som man kanske inte får uppleva själv. Men
nej,
som man ändå på något sätt måste göra för att det är det rätta.
Ja.
Jag tänker mycket apropå liksom klimatfrågan, att det är verkligen en, att liksom finna en väg som man inte vet vart den leder. Men det är den enda vägen att gå, för att alla andra, eller den vi går på nu, leder lätt oss helt fel. Och jag tänker att Jesus också säger någonting om det här i att så här, när ni gick ut för att se Johannes, så handlade det inte om att se män i fina kläder som finns i kungapalatsen. Det där ytan och fina och det som associerat med liksom världslig makt. Även om inte Jesus säger exakt liksom, gör så här, så är det ganska tydligt med vad vi inte ska göra.
Ja.
Och ibland så kanske det är den enda startpunkten för liksom, duet som vi kan ha. Och i det finns ju också oändliga möjligheter. Det är inte bara något svårt eller omöjligt eller jobbigt, utan också. Ja, men jag tänker att det är hoppfullt i att så här, men vi har inte gett upp om den där bilden av ett rättvist och ett rättfärdigt samhälle. Vi försöker fortfarande gå dit.
Och om jag ska spela djävulens advokat, som sker ibland i mina egna tankar, så är det möjligt för oss människor att det som Johannes ju gör i och för sig, men liksom att kämpa och stå för någonting som jag inte får lön för?
Ja, det är en väldigt bra
fråga. Och på vilket sätt? Liksom, hur, ja, morot och piska, det blir väldigt förenklat. Liksom, men...
Jag tänker kanske handlar det om att bara att leva sant mot det man tror på. Att leva ut sin inre övertygelse. Att det, om man nu ska se vad man själv, det vinner man ändå på i att jag tror att man lever ett rikare och bättre liv om man gör det. Mm. Än om man försöker passa in en mall eller går efter vad man tror liksom, att andra tänker eller vad samhället tänker eller vad som är ekonomiskt smart.
Jag och då finns någonting. Ju liksom en frihet att vinna i det.
Precis. Jag tror att det är Peter Haldor som skriver det i sin bok Därför sörjer jorden om just det här att det är liksom relation till klimatkrisen, men också tänker jag stämmer det väldigt väl i, när man tittar på hur det liksom, de konflikter vi ser runt om i världen nu. Så det är nästan omöjligt att prata om att det finns lösningar eller liksom, som vi kan vara säkra på funkar.
Ja.
Men det vi kan göra är att leva det vi tror på.
Mm.
Och liksom, tror vi att Gud är god och att Jesus hade rätt i det han sa, då är det kanske det bästa vi har att gå på ändå.
Mm.
Oavsett vad vi kan säga om eventuella effekter av det.
Ja, ja men för i profeternas liksom, deras förebildslighet så finns ju både liksom en stark tro på Guds kraft.
Mm.
Att vara sänd av Gud, att liksom ha den kallelsen i ryggen. Liksom. Men det finns ju också i liksom, talet till människorna finns ju också en väldigt tro på människors förmåga till handling och till handlingskraft och till ansvar. Och, annars skulle de ju liksom inte prata till människorna på det sättet.
Precis.
Och på det ibland svidande sättet som de gör. Ofta på ett liksom, väldigt hoppfullt sätt. Att
verkligen.
Det finns ett hopp i bara görandet. Att liksom kunna föreställa sig det där andra.
Mm. Hänger det kanske ihop med den här raden? Saliga, den som inte kommer på fall för min skull. Den funderar jag på vad den betyder egentligen. Efter att Jesus säger det, gå och berätta vad ni hör och ser. Och så säger han, saliga, den som inte kommer på fall för min skull.
Just det. Hur tänker du att det hör ihop?
Nej, men att saliga den som inte förnekar Jesus utan som står fast. Även när det kostar någonting.
Ja. Och den som liksom inte tappar hoppet.
Nej, precis.
Det kommer ju spännande där i den. Liksom först berätta vad ni hör och ser. Och allt detta fantastiska att blinda ser och lama går. Väldigt konkret. Och sen salig den som inte kommer på fall för min skull. Vem skulle komma på fall efter att ha sett allt detta?
Precis.
Eller känns ju inte så, det känns ju rätt på ett sätt lätt att inte falla efter att ha hört och sett allt detta som har hänt. Men det finns ändå med, Jesus säger ändå det för att risken finns där.
Ja, är det det som är någon slags depik men kanske kommentar på Johannes tvivel eller osäkerhet eller bekräftelsebehov. Kanske det är liksom, vi vill också ha tydliga svar och tydliga instruktioner. Men det kanske vi aldrig får. Men vi kan liksom, tänker ibland kanske det inte heller är för att vi alltid ska göra så mycket. Men också att se allt det där som sker. Att liksom Guds riket eller himmelriket tränger fram mitt i allt. Allt som tycks hemskt och svårt och omöjligt.
Just det.
Ta blick för det.
Ja, jag läste Johannes fråga där. Är du den som ska komma eller ska vi vänta någon annan? Jag läste den mer som en retorisk fråga.
Men det kan man verkligen göra också. Det som är lite spännande.
Ja, för sina lärjungars skull. Men jag gillar också, jag tycker om bilderna av Johannes i fängelset. Alltså lite det här liksom. Känslan av att nej men, alltså när man ska ha planerat något roligt och liksom sett fram emot någonting flera veckor och så blir jag sjuk eller jag jag missade av någon anledning. Jag sa, nej men ni kan väl i alla fall berätta hur, eller blev det verkligen så roligt? Lite FOMO-känsla liksom får jag.
Precis.
Av Johannes när han sitter där. Som att, ja men återigen det här att inte få liksom bli snuvad på konfekten liksom.
Precis. Och också känna att var rädd kanske att man gjorde, att han gjorde allt i onödan, att det inte fick någon effekt.
Ja, ja, ja. Och det tänker jag också hänger ihop med liksom vår tid i, alltså det känns som att det har kommit mycket, mycket rapporter nu om liksom att unga människor och ungdomar har en helt annan syn på framtiden. Alltså man har inte alls lika hoppfull, alltså mer på ett materialistiskt sätt liksom för sin framtid jämfört med 60-talister eller 40-talister. Där allting hela tiden blev bättre och och på något sätt så är det som att vi sitter i fängelset. Vi är inte med i den här uppåtgående spiralen av liksom allt blir bättre och bättre år för år. Utan vi är efter de där kalasåren och nu är vi på andra sidan och så.
Mm.
Ja men vad nu då? Ja det finns liksom, man skulle kunna läsa det också nästan lite som en melankoli.
Mm.
Nu missar jag. Och det finns en nyfikenhet i frågan. Och en iver. Är det nu eller ska vi vänta på någon annan?
Ja. Ja, det är spännande att tänka på hur, alltså Johannes känslor. Bibeln talar ju väldigt lite om känslor generellt.
Mm. Ja.
Så det, och det gör ju också att det finns ganska mycket utrymme att tänka in det själv. Och ja, men som vi gör, att det låter det leka med det när man tolka texten och se vad man hamnar i. Det kan ju också, man kan också läsa det som att Johannes är arg och besviken och har gett upp nästan.
Men
det säger ändå någonting, tänker jag, om tvivlet, och att tvivel inte kanske bäst bemöts med ord och förklaringar, utan att se vad som faktiskt händer och sker. Alltså tvivel kring ska allting någon gång bli bra. Liksom.
Mm.
Att liksom få hjälp att se det som faktiskt är gott.
Mm.
Och men i det lilla som Jesus gör, att se det som det sker nu. Fast Johannes tvivlar och inte ser det, så växer det goda som hon har planterat.
Mm. Ja, och en liksom, det blir väldigt själavårdande i det liksom, att få att också bli bekräftad i du är nog liksom det du gör. Du nämnde det innan att jo, men Johannes, det du gör och har gjort är inte förgäves. Det är jag som är jag, det är det som att Jesus säger.
Mm.
Du har inte varit fel ute liksom.
Precis, och det kan man ju inspireras av, att det är liksom värt att försöka alltid. Mm.
Ja.
Och att även om man inte når hela vägen fram själv. Jag tänker att det liksom också säger någonting om att förändra världen gör man inte ensam. Man kan bara göra sin del.
Mm.
Och också att när Jesus är en del av det som sker, så blir det också större än det vi lyckas åstadkomma själva.
Mm.
Det får större effekt, större liksom, verkning.
Mm. Vi spelar in det här avsnittet 1 december, så vi är ett par veckor innan tredje advent, men vi står ju liksom i dörren inför hela adventstiden. Och på ett sätt så är ju liksom på söndag när det är första advent, så kommer vi sjunga bered en väg för Herren och liksom gå in i den här förberedelsetiden och fastetiden av advent. Hur kan advent bli liksom en förberedelsetid? Och hur kan vi göra våra liv liksom till adventsliv? Alltså för den förberedelsen, både i mötet med Gudsriket, i mötet med världens utmaningar, i mötet med Kristus. Hur får jag mitt liv att bli liksom en förberedelse?
Ja, på ett sätt har vi kanske tappat lite den tanken om att advent är en fasta eller förberedelsetid. Men Jag fick nu en tanke som kanske motsäger det vi sa inledningsvis om det här adventsmyset. Att, och liksom att man pyntar hemma och gör fint. På ett sätt är ju det också liksom en fast förberedelse för att man förbereder sig för glädjen. Om man inte liksom hamnar i det här, det handlar om det materiella och ytan, utan att det handlar om att förbereda genom att samlas, att möta, att tända ljus, att ha det fint tillsammans. Då är det ändå en slags, tänker jag, förberedelse för julens glädje. Och den behöver vi också ta emot och göra oss redo för, kanske.
Mm.
Samtidigt som man också såklart skulle kunna mer betona det som faktiskt är alla liksom, adventssöndagars evangelium är ganska svåra och utmanande.
Mm. Ja, men de blir som kärva, fastekärva inspel liksom, i det som kan bli liksom, jag vet inte, i yta eller väldigt mycket glitter och fint och guld.
Mm.
Men jag gillar det du säger också om att förbereda sig inför glädjen. Att förberedelsen är viktig oavsett.
Mm. Och glädjen behövs också liksom i kampen, tänker jag.
Ja.
Det är inte bara ett uppoffrande, utan det är också en glädje att få tjäna Gud. Att få bana väg för Gud.
Ja, ja, att få vara en bredvid Johannes. Liksom, en liten del av den gemenskapen.
Precis.
Som bereder en väg. Jag läste Joel Halldorf tidigare idag. Och han skrev i ett nyhetsbrev just det här vikten av att vi liksom inte får glömma så. Han skrev specifikt kulturen, alltså musiken och konsten i så som tiden är och världen är just nu. Och i det så finns ju liksom det lekfulla och där finns glädjen också med. Liksom. Att det också, det finns ett uppdrag i det med. Att låta, ja, men lekfullheten och glädjen få rymmas invid det kärva. Liksom.
Det är också ett motstånd både mot liksom krig och våld som företeelser. Liksom att när vi håller fast vid det som är, ja, men vid glädjen och skapandet och kreativiteten. Fast det finns så mycket våld runt omkring oss. Vi liksom inte, men att vägra liksom ingå i den logiken.
Mm.
Men också en protest mot idén om att glädje bara kommer ur framgång eller produktivitet. Alltså att söka en glädje som går djupare än så.
Ja.
Och, ja, det finns. Ja, det, man ska inte underskatta glädjen som en kraft. Och kanske också det är ett av Jesus syften när han säger skickar det här budet till Johannes. Att han också ska få glädjas.
Mm. Få del av det.
Ja.
Sofie, tack för att du ville vara med i Tolkning pågår.
Tack för att jag fick vara med.
Och till dig som har lyssnat, på återhörande.